Välkommen till en fantasystund, avsnitt nummer 9. Och idag ska jag börja läsa den här vackra boken. Och tittar du inte på YouTube så får du helt enkelt lita på det jag säger. Boken heter Laurentius krönika, en ny tids gryning av Stefan Eriksson som har skrivit den. Men det finns en till sak som är intressant på den här boken och det står på baksidan här. Så här, berättelsen baseras på Sveriges äldsta live-kampanj där omsjungna värdshus som Den gyllene hjorten och Tre kanor känns igen. Och det är väldigt häftigt. Jag kollade lite grann. 1985 började den här live-kampanjen och det är också samma år som jag föddes. Så det var ju två fantastiska saker som hände 1985. Jag har också liveat lite grann när jag var yngre så att det ska bli häftigt. Det ska bli riktigt häftigt. Laurentius krönika, en ny tids gryning. Nu kör vi. Kapitel 1. Oro i natten. Hallen vilade i nattligt dunkel. Utanför de blyinfattade fönstren rostade natthimlens uppror. Mörka moln jagade hetsigt söderut, skimmade en måne i början av avtagande. Ett tungt nattregn slog mot koppartaket med ett avlägset trummande och kastade sig mot fönstren med en outtröttligt smatter. Alltid denna nordan, muttrade Laurentius då de höga fönstren jämnade sig med vindbyarna. Han rörde sig hemtamt utan att se sig om eller behöva räkna de många dörrar som på hans vänstra hand uppenbarade sig i dunklet och försvann bakom honom där han skyndade fram. På höger hand reste sig den tjocka ytmuren i spetsiga valv över djupa fönstersmygar. En våldsam ljung eld kom sjuarna att rämna. Hallen flödade i vitt ljus, skarpt återkastat av ett blänk på väggen. Omgivet av svarta och spretiga skuggor från fönstrets blyspröjsar. Laurentius vände sig mot blänket, men allt var åter mörkt. Så kom dånet av ossskrällen rullande, avlägset men myndigt. Strimmor av det bleka månskenet kom golvhärlarna att sakta röra sig oroligt och återkastas i en egendomlig spegel på den vitt valkade väggen. Aurvandil, vill du säga mig något? Sade Laurentius halvhögt och stannade. Han såg tankfullt på den djuplösa spegelytan av polerat silver där han i det svaga månskenet kunde ana sitt ansikte. Är det något jag förbisett? Har jag inte sett djupt nog? Han sträck bak huvan på sin enkla kåpa så att han kunde betrakta sig själv. Där, i silverets djupa glans, såg han sin breda näsa, de kraftiga markerade linjerna vid sidan av munnen och de något lösa kinderna. Det var ett ansikte som sett fler år svinna än de flesta undades under hela sin livstid. I ögonen brukade han se motsatserna av en sprudlande ungdomlig kraft och en djupt allvarlig lärdom. Nu såg han sömlöshet och oro som mörka skuggor skymmade den vanliga glädjen. Det var bara hans välkammande lugg som lekfullt nästan retsamt föll ner i pannan. Jag har inte tid för detta. Om du vill mig något så visa det nu. Han såg den välkända bilden av anletet hos en man som ägde den största kunskap, den djupaste visdom och i trots till detta, eller kanske till dess fulländning, även ägde ett barns hela leklusta. Han såg de gamla bilderna där hans lager skalades av och hans innersta blottades i form av en polande kunskapskälla dit andra sökte sig för lärdom. Han log och tatt fortfarande, trots till all oro, återse den bild av sitt inre som han kommit att omfamna. Men så hände något. Inför hans blick växte källan och blev en orolig sjö. Med ett brak och klirr av krossat glas slog sitt fönster upp bakom honom och den ursinniga nordan röt in i hallen. Sjön i spegeln blev ett stormpiskat hav där svarta vågor välte. Ur dess djup anades ett varmt ljus som steg upp och tog formen av en manande fyrbåk på en fast klippa av urberg. Är det jag? Det enda svar som hördes var dånet av vinden och slamret av det trasiga fönstret som slog mot smygen. Laurentius kände ett sting av sorg över att den lugna källan han lärt sig älska så våldsamt omdanats. Beslutsamt slog han upp huvan, gick fram och stängde fönstret så gott det gick med de skadade hakarna innan han fortsatte fram genom hallen. Något fångade hans uppmärksamhet och han stannade för att lyssna då en ny blixt klöv natthimlen. En vindby som drev regnet i en våldsam trumvirvel mot ytterväggens fönster mattades av just innan de blyade glasen skakade våldsamt av hotfullt muller. Dånet rullade fram och åter mellan skolans byggnader innan det slutligen dog bort. Då hörde han steg ur dunklet framför sig. Likt en skugga gled han in i djupet av närmsta fönstersmyg, strök luggen ur pannan och bidade ljudlöst. Stegen som återföljdes av ljudet från en slående svärdsskida närmade sig snabbt. En skepnad med en kappa som lyftes av farten nalkades med långa kliv. Laurentius anade att något inte var som det skulle. Den beslutsamma gången och höga takten kunde inte dölja ett haltande steg. Då skepnaden kom närmare kände Laurentius igen de unga dragen och det välansade skägget. Han var just på väg att stiga fram ur fönstersmygen då ynglingen fick syn på honom och blixtsnabbt grep om svärdskaven. "Se så, Sigurd," sade han och klev fram för sitt gömsle med ena handen höjd i en lugnande åtbörd. "Åh, Laurentius," sade ynglingen med en snabb bugning. "Du skrämde mig." "Säg snarare att jag överraskade dig," svarade Laurentius med ett menande leende. Ännu en djungelt flammade över himlen och dess flyktiga ljus blänkte till i ynglingens spefulla blick. Skägget sprack upp i ett leende som visade att han väl förstod Laurentius syftning. Han släppte svärdet och drog snabbt kappan tätare omkring sig, men inte snabbt nog. Laurentius han se en mörk blodfläck kring en reva på vänster hosa. "En stormig natt," sade han och höjde menande ett pekfinger, halvt till varning, halvt för att peka ut genom ett fönster. "Du tycks halta." "Inte alls," avfärdade Sigurd. "Jag skäms att medge det, men jag har bara fått några krus för mycket." "Då får du väl gå till sängs. Jag ämnar tala om Naronien imorgon och jag vill icke ha ouppmärksamma lärjungar." "Jag ska ändast nedteckna ett kväde som jag diktade ikväll innan jag glömmer det." "Skriv då snabbt," avslutade Laurentius med låtsad stränghet. "Godnatt," bugade Sigurd med en munterhet som visade att piken inte gick obemärkt förbi. "Godnatt, knappast," muttrade Laurentius och fortsatte skyndsamt längs gången. Efter ett 40-tal steg stannade han framför en dörr och drog fram sin nyckelring. Med vana fingrar valde han ut en stor nyckel med rikt ax och stack den i dörrens hål. Låskolven rörde sig med ett svagt rassel och dörren gled upp. Laurentius kastade ett snabbt ögonkast åt vardera hållet innan han steg in och drog igen dörren efter sig. Han befann sig i fullständigt mörker, men var väl förtrogen med denna bakväg som han nyttjade som sin egen. Utan att tveka fortsatte han tre steg rakt fram. Där nådde han en trappa som han likt hemtamt besteg, varefter han öppnade ännu en dörr. Med den stycktes natten flöde av ljus. Han slog bak sin huva och kisade några ögonblick mellan hans ögon vande sig. Ända sedan som ung lärling kom till skolan hade han tillbringat otaliga timmar i förundran över det väldiga sal som nu bredde ut sig framför honom. Hans nyfikenhet hade ständigt lockat honom till skriftsalens omätbara skatter. Den stora salen med sina vidsträckta valvslagna skepp var fylld av höga, mörka hyllor. Varje tum av hyllorna dignade under böcker, några vackert arbetade i guldprägat skinn, andra med enklare träpärmar, alla fyllda av vetande. I de manshöga smidesstakarna satt vita vaxljus och även om endast en liten skärmad oljelampa på varje stake var tänd om natten tyckte salen efter mörkret i gången ljus som om dagen. Bakvägen förde honom till den inre delen av skriftsalen och koren där särskilt märkvärdiga skrifter förvarades. Han granskade en av hyllorna och gav till ett svagt utrop då han fick syn på bandet han sökte. Målmedvetet tog han en stege och klev upp nära 10 fot för att nå en tjock bok vars slitna pärmar bar språk av rik utsmyckning. En blick på de första sidorna bekräftade att det var den bok som han sökte. Åter på golvet slog han sig ned vid ett av de stora borden där han tände några ljus, slog upp boken och började bläddra ivrigt bland sidorna. Det var rätt bok, men det var inte det svar han ville ha. Besviket skakade han på huvudet och sköt boken ifrån sig. Från en annan hylla hämtade han ännu en lunta, bläddrade, läste och rynkade missnöjt pannan. Med en tung suck strök han luggen ur pannan, fick att leta ännu ett band. Gryningen kom smygande bakom tunga moln. Vinden hade mojnat och åskan dragit bort. Lätta regnbyar avlöste varandra, men dagen lovade uppehåll. Skolan för skalder och knekare stod lika oberörd som den gjort varje morgon de senaste århundradena. Dess gula sandsten var våt av regnet och rök steg sakta ur de många skorstenarna. Draffin skyndade över den södra borggården. Hans fotsida, kjortel av kostbart grönt ylletyg, föll i rika väck. Han var mån om att inte i onödan blöta ner sina vackra skor och hoppade därför mellan vattenpölarna. Det högljudda klappret från träsulorna besvärade honom och han såg sig om i hopp om att ingen lagt märke till hans ovärdiga skutt. Samtidigt tryckte han sin vinröda sidenmössa mot bröstet för att hålla den torr och sköt upp axlarna i en fåfäng ansträngning att skydda sig mot regnet. Hans röda hår och hakskägg glänste båda av vattendroppar då han slutligen med ett språng nådde den stora trappan och kastade sig in genom porten. Väl inne i hallen kammade han sitt hår innan han omsorgsfullt satte mössan på huvudet. Han speglade sig noggrant i ett av de stora fönstren och log belåtet. Flink trätte han till några flikar av mössan och lade väcken på sin kjortel just så värdigt som han ville ha dem. Några drag med kammen genom hakskägget avslutade hans bestyr. Han såg än en gång över varje del av klädseln och nickade gillande åt sig själv. Han gick fram till stället där träbottnarna förvarades. Själv hade Draffin föredragit att behålla den på, men skolans äldste, Laurentius, hade förbjudit det. Äldsten fann seden att bära träbottnar inomhus fåfäng. Därtill menade han att lärjungarna förde sådant väsen då de skyndade fram genom hallar och gångar att det omöjliggjorde förnuftiga samtal. Med en suck klev Draffin därför ur träsulorna och ställde dem omsorgsfullt på sin plats i hyllan. God morgon, mäster Draffin, hälsade en ung flicka och sparkade av sig sina träbottnar innan hon rusade vidare in i skolan. Draffin kastade en uppgiven blick mot träbottnarna som hamnat på golvet nedanför hyllan. Med en suck steg han upp för den breda trappan och trädde fram till en väldiga dubbeldörr som ledde in i skriftsalen. Några unga jäknar var redan församlade och välkomnade honom med djupna bugningar. Detta var Draffins bästa stund på dagen. Högtidligt drog han fram sin stora nyckel och stack den i låset. Långsamt och med största värdighet vred han om nyckeln och sköt upp dörrens båda halvor tills det stod på vid gavel. Upprymd såg han ut över den vidsträckta skriftsalens väldiga skepp. Trots att han varit skriftsalens mäster i 3 hela år blev han lika hänförd varje morgon då han slog upp porten och såg ut över den omättliga rikedom som de lärde samlat under århundraden. Rad efter rad av höga och välfyllda hyllor. Ovärderligt vetande samlat för levande och efterkommande. Han andades in djupt och njöt av den särskilda doften från pergament och åldriga skinnband. Han skred långsamt in för att kunna njuta av ögonblicket, men även för att reta de otåliga lärjungar som tycktes mer angelägna om att snabbt komma igång med sitt arbete än vad det var att beundra skriftsalens anslående storhet. Till slut hade han under sin vandring in i salen passerat alla de skriftsamlingar som lärjungarna var på jakt efter och nalkades därför ensam det kor där äldre tiders vetande förvarades. I ett av koren stod ett länsbord på vilket ansenliga mängder gamla dyrgripar låg utspridda. Och mitt bland alla dessa ovärdeliga böcker fann han Laurentius ligga framstupa med pannan stund mot de korslagda armarna. Herr Laurentius, sade han och lade valet sin hand på den sovande skuldra. Laurentius for upp med tryck, hans ögon var röda och kinderna krönta av mörka påsar. En kort min av smärta for över ansiktet innan han gäspade och svarade.
Åh, min kära Draffin, jag ber om ursäkt. Det är icke första gången jag dröjer mig kvar här.
Som skolans äldste behöver du inte be om ursäkt.
Som äldste borde jag icke sova vid mäster Draffins bord, sade Laurentius.
Tja, det är ju fjärde om inte femte gången den här månaden.
Det är sjunde.
Lider du av sömnlöshet?
Jag? Nej, vet du vad. Jag har alltid sovit utmärkt. Det är bara det att jag har börjat drömma.
Draffin fortsatte lyssna medan han tog sig an uppgiften att ordna böckerna kring äldsten.
Otydliga drömmar, bilder eller förbud. Jag vet icke vad jag ska tro. Det är bilder som jag tyckte mig känna igen som jag läst om. Och varje gång jag drömt ger jag mig hit och söker bland skrifterna. Men när jag hittar det skrivna jag söker är det som om bildernas utseende stämmer, men icke dess innehåll, dess budskap.
Och varje gång jag vaknar ur dessa drömmar så blåser Nordan.
Naronien, frågade Draffin med olust då fienden i norr nämndes.
Det är märkligt, fortsatte Laurentius. Jag som sökt och funnit så mycket kunskap i livet, ska jag på gamla dagar börja drömma? Tanken har givetvis slagit mig, Naronien, men ändå icke helt. Ibland känner jag att det är Naroniens svarte furste som jag ser. Ibland är jag säker på att det gäller vårt eget Aralanta. Jag börjar tro att något som jag icke vet vad det är försöker att väcka mig. Få mig att inse något, få mig att handla. Det känns som att fara väntar, ett hot ifrån norr.
Kanske den onde försten vill sluka oss alla i sitt mörker, sade Draffin med en rysning.
Bah, den mörke försten.
Man talar om Naroniens härskare som han vore uppspridd från hel. Han är en vanlig man som är girig och har makten över en stor här. Det är allt.
Det är inte vad man säger, invände Draffin.
Likväl så är det sant.
Om det är så, hur kommer det sig att vi inte följer Nardraum, vår utlämna dröm om att återvända?
Ah, vårt ädla kall, utbröt Laurentius.
Drömmen att återvända, upprätta Nars rike, oskulden åter. Våra lagars, våra tros och våra konungars vagga, varför icke?
Därför att under Nars tid fanns hjältar, stora män och kvinnor, vilka förmådde tjäna sin kloke konung. Icke av egen nytta, utan av kärlek till hans rike och hans dröm. Vilka minnen väcker det icke från mina ungdomsår då jag först började läsa om Nar, hans rike, hans skolor och hans kämpar. Dessa var förvisa kämpar när så krävdes, men även muntra vänner och lärde. Skalder, älskare, lagsagomän och krigare, allt i ett. Men sådana människor är ovanliga idag.
Sedan utvandringen, denna olycksaliga flykt undan ondskan, har visdomen och skaldekonsten följt oss aralantier, medan hårdheten och krigarbanan blev Randemarks lott.
Älsten satt med halv uppe mun, skådade i fjärran som kunde han se genom århundraden. Han tycktes för sitt inre kunna mana fram bilder av Kodugnar och folket kring honom.
Draffin väntade några ögonblick på en fortsättning, men då denna uteblev valde han att byta samtalsämne. Du drömmer om kämparna kring Nar, kära äldste, men låt mig berätta om en tilldragelse från tre kannor nu i natt.
Förlåt, sade Laurentius och blev med ens närvarande. Jag är trött och låter lätt min tanke flyga.
Jo, fortsatte draffen. I natt hände något märkligt på tre kannor. Något som jag minns nu när du berättar om dess forntidens kämpar. Det var strax före midnatt. Tre kannor var som vanligt fullsatt. Borden var täckta med avtätna fat och tumda krus. I ett hörn satt en yngling från skolan och berättade sägner om sina förfäder. En av Jarl Bues folk från Aralond med sina kväden och berättelser roade han alla som ville lyssna, och det var många. Då kommer man fram. Han var klädd så att man förstod att han var frälse. Ursinnigt ösade nu sig förebåelser över ynglingen, klandrade honom för att hans folk slagit sig ner kring Aralond och tagit gods och titlar från den som bodde där innan.
Den gamla klagolåten, suckade Laurentius. Det har ju gått 18 år nu.
Jo, men några odlar sina bittra minnen,
fortsatte Draffin, mån att få berätta sin historia.
Alltså, ädlingen klandrade Jarl Bew och såg hetsk på ynglingen. Denne svarade lugnt att om så var fallet att Bews folk nu innehade titlar som förr ägts av andra, då var det säkert i sin ordning att om det tidigare haft titlarna inte varit lämpliga därtill. Den välklädde mannen blev en ursinnigare och okvädade ynglingen och hans ursprung. Den hade blivit alldeles tyst i salen då ynglingen till alldeles förvåning brast ut i skratt.
Verkligen? Inför Laurentius.
Verkligen, fortfor Draffin ivrigt. Den unge mannen sa att han för sin del inte brydde sig om anklagelser så klumpiga och oskickliga att det sade mer om givaren än tagaren. Han kände ingen skuld för sin folks räkning då kronprins Edurion själv givet dem de ädlaste titlarna. Om den ohövlige mannen ansåg att Aralantas konungahus givit bort titlar och gods till avskum, då måste han ju anse att kungahuset saknade omdöme. Och var det så mannen menade, då ville ynglingen gärna slåss för sin konungs heder. Den välklädda mannen ska då ha sagt att han inte alls talade illa om konungen, men att han önskade Bues anhang allt ont. Ynglingen ryckte på axlarna och satte sig obekymrat ned. Rasande gick den ohövliga mannen samman med två andra ut ur salen, vredgat blängande på den käcke ynglingen. Denna satt oberörd kvar några ögonblick innan han reste sig och klev upp på bordet. Där äskade han tystnad, förklarade hur stolt han var över att vara konungens undersåte och framsade ett kväde var det han prisade konungens vishet.
Draffin var förtjust över att kunna berätta denna historia, särskilt som den utspelade sig bara för några timmar sedan. Han såg Laurentius le uppmuntrande och fortsatte.
Nå, historien är inte slut där. När ynglingen några kannor sedan tog sitt svärd och gick, såg en verklädd fackelsven rusa ut genom en bakdörr. Många menar att de sett den kvädande ynglingen för sista gången, men en kvarts timme senare kom samma fackelsven in i salen och bad om hjälp för sin herre som låg sårad i en gränd. Herrens två vänner låg dräpta, en i tagelgränd och en in vid herren. Den raska ynglingen däremot sågs inte till. Låt inte det som en sådan man du beskrev tidigare. Både konungatrogen, skaldande och hård i nyporna.
Svarade Laurentius leende. Det låter som Sigurd.
Hur kunde du gissa det?
Jag gissar icke. Jag mötte honom i natt.
Draffins iver över berättelsen kom av sig då han insåg att äldsten, även i denna fråga, var bättre underrättad. För att dölja sin besvikelse fortsatte han att sortera de uråldriga böckerna på bordet.
Men det var en god historia, återtog Laurentius vänligt.
Jag visste icke att du börjat besöka tre kannor.
Va? Jag? Nej, nej. Jag menar, jag var själv inte på värdshuset, men jag har fått historien mig berättad.
Jag förstår, svarade Laurentius leende. Skriftsalens mäster kände sig ertappad. Han skulle väldigt gärna besöka det omtalade värdshuset för att få en smak av det liv som där fördes, men han vågade inte. I
Istället levde han genom andras redogörelser och alla de berättelser som talade till honom ur skriftsalens otaliga böcker. Ska jag låta bära upp böcker till ett arbetsrum? Frågade han och visade med handen fyra prydliga högar av böcker, ordnade efter tidpunkten och platsen för deras nedtecknande. Nej, nej, svarade Laurentius. Det nyttar inte att jag är på fel spår. Icke en enda skriven rad har givit mig något svar. Allt i mitt sökande har gagnat till intet. Det tycks mig märkligt med tanke på din stora visdom och djupa kunskap. Dina föreläsningar är en ständig källa till lärdom. Laurentius ryckte till och såg eftertänksamt på Draffin. När du säger källa till lärande, sade han dröjande. I natt kallade Aurvandils spegel på mig. Du tror väl inte på sånt, sade Draffin som kände olust inför tanken. Det sägs att det är en gåva från den höge till min företrädare. Du kan inte lära dig om du inte är öppen. Jag lär mig genom att läsa och lyssna. Du tror det, ja, sade Laurentius. Spegeln visade bilden av mitt innersta jag. Det har alltid varit en källa ditt andra sökt sig för lärande. Men i natt, då Nordan härjade, ändrades bilden. Mitt innersta blev en fyrbåk på en ensam klippa omgiven av ursinniga bränningar. Draffin blev stående med ett par böcker i händerna och betraktade äldsten med tilltagande oro. Jag räds, sade han, att vi går en ny orolig tid till mötes. Din gärning kommer att kräva något nytt av dig. Jag är gammal och innehar det högsta ämbete en lärd kan nå. Bönnigt återstår. Källan är för den som redan hittat. Fyrboken kallar den som är vilsna i mörker. Laurentius satte händerna framför hakan med fingertopparna mot varandra. Han satt tyst så länge att Draffin just var på väg att fortsätta med böckerna. Det, kära Draffin, det var mycket klokt sagt. Jag har en ny väg framför mig, men jag vet icke vilken. Jag behöver hjälp. Frågan är av vem? Om din kunskap inte förslår så kan jag bara tänka mig överste prästen själv. Du behöver svar från ett annat håll. Ar? Kanske det. Laurentius strök tankfullt hakan några ögonblick. Så först han luggen ur pannan och vände sin blick ur fjärran och spände in den i Draffin. Vi har haft vårt duster, Ar och jag. Men du har nog rätt. Tiden är mogen för mänskligt kunnande och gudomlig makt att samråda. Jag vill skicka ett brev. Genast, sade Draffin och skyndade ur koret, ut i den väldiga salen. Han såg sig om bland de morgontidiga lärjungarna och väckte deras uppmärksamhet med en skarp handklappning. Det såg alla upp för sin läsning och Draffin svepte med blickarna över dem. Ria, ropade han och vinkade mot en ung flicka. Ta med dig dina skrivdon och kom. Hennes smala händer torkade snabbt pennan på en trasa och satte en kork i bläckhornet. Med lätta steg så kom hon, så fort hon kunde utan att småspringa, mån om att inte bryta någon av Draffins regler för skriftsalen. Tack, sade Draffin och tog skrivdonen som hon höll fram. Följ mig. När han återvände till koret såg äldsten beslutsam ut. Han stödde armbågarna i bordet och hakan mot händerna. Draffin gissade att Laurentius redan formulerade sitt brev i tanken. Tyst lade han därför ett pergament framför äldsten, öppnade hornet och doppade pennan i bläcket. Så räckte han den till Laurentius som omedelbart började skriva. Ria förblev stående i valvet mellan koret och den stora salen och väntade ljudlöst. Av respekt för äldsten hade Draffin tagit ett steg tillbaka, även om han gärna läste hastiga nedtecknade orden. Laurentius lade snart ifrån sig pennan, läste eftertänksamt de få raderna mellan bläcket torkade och vek samman brevet. Vid en av ljusstakarna låg en sigillstånd som han värmde i ljuslågan. Från sitt finger drog han en ring och tryckte den i varma sigillvaxet. Sedan han blåst på det och förvissat sig om att det stelnat tittade han upp och fick syn på den unge lärjungen. Kom närmare, sa han och höll fram det ihopbitade pergamentet. Vad heter du?
Edria, men man kallar mig Ria.
Vill du vara så vänlig, Edria, och ta detta brev till översteprästen Ar? Det brådskar och jag vill ha en svar när du återvänder.
Det vill jag,
svarade flickan och bugade sig djupt. Så stack hon brevet i sin hetta, satte den på sitt rödlockiga huvud och rusade iväg som det gällt hennes liv. Om han tar emot mig med så kort varsel, sa de Laurentius, vän mot Raffin, vill du då ta över min föreläsning om Naronien?
Det är en svår uppgift att ersätta dig och det är ett fasansfullt ämne, men jag ska göra mitt bästa,
sa det Raffin och bugade stolt över frågan. Glöm bara icke att Naronien är vårt ursprung, alla ädla föresatsers vagga. Det är blott vanlig girighet och ärelyssnad som förvandlat den till den ondskans hemvist som det är idag. Icke någon namnlös fasa eller främmande ondska.
Jag ska försöka vara saklig, sa det Draffin med en rysning och började pustande bära tillbaka böckerna.
Ja, det var det första kapitlet i Ny Tids gryning, Laurentius krönika. Och jag måste säga att jag gillar språket i den här boken. Den är väldigt... Ja, jag gillar. Nu kommer jag gå runt här hemma och kommer inte säga nej till barnen. Säga, det ska du icke! I alla fall, det kommer vara minst två avsnitt till från den här boken du har att se fram emot. Vill du att jag ska läsa just din bok? Ta kontakt med mig på Instagram, @enfantasystund. Men nu... säger jag tack för den här stunden.